Det här är en podd från Svenska Yle.
Efter grälet mellan EU och vaccintillverkarna i början av året så lovar tillverkarna att få fason på de långsamma coronavaccinleveranserna. Men chi fick vi, för fortfarande går EUs vaccineringsprojekt trögt framåt och nu börjar allt fler länder tappa tålamod och vill börja fixa fram coronavacciner på egen hand. Så varför följer inte Finland efter i samma spår som till exempel Danmark och Österrike? Rickard Husu, finns det något hinder för det här?
Det är inget som hindrar Finland från att föra egna förhandlingar utanför EUs gemensamma vaccinupphandling, men det finns förstås också stora osäkerhetsmoment och risker förknippade med det, att man ger sig i leken på egen hand.
Och vi ska fundera mera kring just det här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och med oss här i podden igen har vi alltså vår Europakorrespondent Rickard Husu på plats i ett regnigt Bryssel. Om någon hör något små droppar i bakgrunden så är det regnet. Rickard, vad vet vi egentligen om liksom problemen med EUs vaccineringsprojekt och de här leveranserna? Var ligger liksom problemen? Var ligger proppen?
Ja, då vi talar om att det går långsamt för EU, så är det då i synnerhet i jämförelse med två länder, det vill säga USA och Storbritannien, där EU släpar efter. Ett faktum är att både USA och Storbritannien då har vaccinerat en större del av sin befolkning än EU. Och det här så har bland annat att göra med hur de här avtalen med vaccintillverkarna är uppgjorda. Till exempel så har Storbritannien använt sig av en så kallad nödmekanism för att få sina vaccin godkända, som innebär att de begränsar tillverkarnas ansvar om något går snett. Och en annan bidragande orsak så är att målet då för EU har varit att ingå sådana avtal som alla länder har råd med. Och då är det bra att minnas att EU är en klubb för dels rika men också fattigare länder som inte har samma ekonomiska muskler som till exempel Tyskland och Frankrike. Och vad kommer till de här akuta problemen med leveranser, så har situationen alltså under början av året var i den att vaccintillverkarna inte har kunnat leverera så mycket vaccin som EU har kommit överens om. Och det här är någonting som EU förstås har varit väldigt missnöjt med. Man har klagat på de här vaccintillverkarna och de har lovat bot och bättring att det ska komma mer vaccin, och det återstår att se då vad som händer under de kommande månaderna.
Men du sa just att i USA och Storbritannien har man kommit bättre fram, så är det liksom på något sätt EUs omtalade byråkrati som är liksom krånglat till det här?
Jag tror nog att Storbritannien och USA också på sitt sätt är minst lika byråkratiska länder som EU i det här fallet. Utan det är nog mer har att göra med hur man har byggt upp de här kontrakten. Och sen finns det förstås det som har diskuterats i sammanhanget, huruvida till exempel Storbritannien har förtur, om det är så att Oxford, som då är ett brittiskt institut, gynnar Storbritannien i det här fallet, eller om de amerikanska tillverkarna då gynnar USA då det gäller de här leveranserna. Så det är nog en sån här stor dragkamp som pågår på global nivå här. Men i grunden så handlar det nog om det att man helt enkelt har värnat om dels att de här kontrakten ska vara uppbyggda på ett sånt sätt att de är säkra, och att de här tillverkarna också tar ett ansvar om det är någonting som går snett. Och sen också det att man har tänkt sig att alla länder ska ha samma förutsättningar när man inleder de här vaccineringarna.
Men visst är det ju så liksom att om vi tittar på den här vaccineringstabellen, så just nu så ligger liksom EU efter här.
EU ligger delvis efter det som har varit planen, och det är det som medlemsländerna har klagat på, att man hade förväntningar på att det skulle komma större partier från och med början av året. Och sen så har man förstås också klagat på det här att det är svårt att förutse och planera de här massvaccineringarna av befolkningen, då man inte riktigt vet vilket vaccin det som kommer. EU har alltså godkänt då tre vaccin, man väntar på godkännande av ett fjärde nästa vecka, men de här alla fungerar lite på olika sätt, de lämpar sig kanske för olika befolkningsgrupper, och här har det då blivit svårt för medlemsländerna att planera de här vaccinationskampanjerna. Sen finns det också stora skillnader mellan medlemsländerna, ska vi komma ihåg. Det vill säga alla har så att säga varit på samma sträck då vaccinationskampanjen har inletts, och leveranserna ska i princip vara lika till alla länder från EUs sida, från tillverkarnas sida. Sen då det finns stora skillnader mellan hur man vaccinerar i de enskilda länderna, då är det förstås oss så att man på nationell nivå måste se sig i spegeln.
Ja, precis. Här i Finland pågår ju också en diskussion kring det, liksom att varför vaccineras inte folk i snabbare takt. Men jag tittar just på lite siffror och så att det här Finlands vaccinering liksom i europeiska mått, där klarar ju Finland sig ändå rätt hyfsat så att säga jämfört med andra europeiska länder.
Ja, man säger just i den här EU-jämförelsen så går det rätt bra för Finland. Och det är kanske den jämförelsen som är mest relevant i det här sammanhanget, därför att det är ändå så att de flesta länder till 100% fortfarande är beroende av den här gemensamma EU-upphandlingen. Sen finns det förstås också länder som har börjat diskutera det här eller rent av ingått avtal utanför den här EUs gemensamma upphandling.
Ja, alltså helt klart så borde man liksom sätta nu på något sätt nu gasen i botten med de här vaccineringarna för att på något sätt uppnå den vaccinering som man strävar efter. Alltså jag såg någonstans liksom att med den takt som Finland nu vaccinerar så skulle vi uppnå en totalvaccinering av befolkningen först liksom i maj 2022, så vi borde liksom fördubbla takten, och lite motsvarande situationer är det i många andra länder i EU. Och nu börjar man ju se liksom här att länder börjar tappa tålamodet. Du var med i nyhetspodden här förra veckan och talade just om den här coronasolidariteten, men nu börjar vi ju se att det lite krakelerar där på den punkten, eller hur?
Det finns nog tecken på att den här solidariteten till viss del krakelerar, eller att förtroendet för EUs gemensamma upphandling då inte är 100%. Vi har dels länder som Slovakien och Ungern som då har ingått avtal om det ryska Sputnik-vaccinet. Och sen så har vi också länder som Danmark och Österrike som då vill se ett närmare samarbete med Israel. Faktiskt är det så att Danmarks statsminister och Tysklands förbundskansler för tillfället är i Jerusalem för att diskutera ett sådant här fördjupat vaccinsamarbete med Israel, som alltså är det land på global nivå som har lyckats vaccinera sin befolkning bäst.
Är det liksom någon form av växande coronanationalism vi ser här, eller hur ska man riktigt se den här nu tendensen bland flera länder?
Förstås att det finns en, om man vill säga så, nationell dimension till den här frågan, för i grunden är det ju så att varje medlemsland fortfarande ansvarar för sin egen hälsovård, det vill säga det här att EU gick in och upphandlade för medlemsländernas del om vaccin, så var egentligen någonting alldeles unikt. Det här är inte någonting som EU har sysslat med i stor skala tidigare, utan ansvaret för hälsovården ligger enligt EUs regler på de enskilda medlemsländerna. Och då får man förstås ett stort problem om det är så att man har utgått från att en gemensam upphandling ska leverera vaccin, man ska få vaccinen inom ramen för en sån här upphandling. Så har vi länder som Slovakien och Tjeckien där coronaläget blir väldigt svårt och akut och där sjukvården håller på att gå på knäna. Och då blir pressen förstås väldigt stor då också att göra någonting på nationell nivå, att börja diskutera med sådana tillverkare som då inte ingår för tillfälle i den här EUs gemensamma upphandling. Och här ska sägas att det är någonting faktiskt som medlemsländerna får och har rätt att göra. Det är inte förbjudet att göra det här. Men då måste man göra det på nationell nivå som en sorts nödåtgärd. Då får man alltså inte det här villkorliga försäljningstillståndet som beviljas av Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, som då gäller för hela EU. Så det finns då också risker och utmaningar involverade i det att man då tar i bruk vaccin på nationell nivå utanför den här EU-ramen.
Och de här liksom nu så att säga utbryta länderna som nu vill börja fixa sig vacciner på egen hand, så de har ju nu mycket just liksom riktat blickarna nu just mot Ryssland och Kina. Är det just liksom här att man måste köpa utanför Europas gränser så att säga? Är det någon sån här avtalsgrej här som påverkar det?
Det är ju egentligen inte så, utan man kan säga att den här EUs upphandling så handlar om det att man inte får ha konkurrerande avtal med de tillverkare som då EU har upphandlat med tillsammans. Det vill säga man får då inte lägga in konkurrerande bud till exempel till BioNTech Pfizer eftersom EU har ett existerande avtal med dem. Sen finns det ju otaliga vaccintillverkare, inte enbart till Ryssland och Kina utan i alla delar av världen så försöker man ju ta vaccin. Och i princip så har ju då medlemsländerna frihet att förhandla och diskutera vaccin med vem som helst. Här finns förstås en dimension där säkert Ryssland är väldigt intresserat av att se att EU-länder tar i bruk det här vaccinet. Här finns förstås en hälsopolitisk, också handelspolitisk, diplomatisk dimension till den här frågan. Och Kina är som känt också intresserat av att utnyttja sitt kunnande inom till exempel teknologi, men också förstås vaccintillverkning för att då förstärka sina positioner. Och det här sker förstås också utanför EUs gränser i Europa, till exempel i Serbien.
En del av de här länderna som nu liksom på något sätt har strålat samman och försökt hitta egna nya på något sätt lösningar här i den här coronakrisen går under namnet First Movers. Och som sagt så en del av dem nu riktar just blickarna utanför Europas gränser. Men jag menar om de här länderna, de här utbrytarländerna, de länder som nu vill solo åka här kring den här vaccinfrågan, om det blir fler, liksom vad betyder det här för EU?
Det är klart att det får konsekvenser, även om man från EUs sida officiellt har konstaterat att länderna har sin fulla frihet att göra på det här sättet. Det här är inget EU kan hindra, men visst kan man säga att det här ändå på något plan innebär att den här EUs gemensamma upphandling åtminstone knakar i fogarna, att det kommer in ett element som då på något sätt ifrågasätter den här EUs gemensamma politiken. Så till den del så kan man nog säga att det har betydelse. Och sen ska vi komma ihåg förstås det att den här coronapandemin kan bli utdragen. Att det kanske inte alls är så att vi har vaccinerat befolkningen till sommaren eller till hösten och så är det slut med det, utan vi kan bli tvungna att uppdatera, behöva nya vaccin mot nya virusvarianter eller vaccinera årligen för att vaccinet tappar effekt. Och det här är ju en av de bidragande orsakerna då till exempel just till att Danmark och Österrike nu samarbetar och diskuterar med Israel, om man åtminstone får tro den danska statsministern. Det vill säga hon talar just om det här långa perspektivet, att man måste ha den här beredskapen att kunna svara på den här coronautmaningen, inte enbart nu under de närmaste månaderna utan också de kommande åren.
Ja, just det här Danmark är ett intressant exempel för att de har ju ungefär kommit igång i samma motsvarande takt med vaccineringarna som här i Finland. Och med andra ord så skulle det vara egentligen då fritt fram för Finland att följa de här andra ländernas exempel och fast till exempel börja köpa in av ryska Sputnik-vaccinet.
Det finns inga tekniska hinder, men naturligtvis så handlar det sen förstås om att man måste göra en helhetsbedömning av huruvida det här är befogat under rådande omständigheter. Här ska sägas att faktiskt just så hade kommit besked om att läkemedelsmyndigheten EMA faktiskt inleder en sorts löpande granskning av det här Sputnik-vaccinet. Det här betyder inte ännu att det kommer att få auktorisering, men man kan säga att det här är ett första steg då mot att också Sputnik-vaccinet ska kunna omfattas på EU-nivå som en del av det här EUs vaccinprogram.
Men jag tänker just liksom att är det inte potentiellt liksom, om vi tänker på Finland här, en win-win-situation att Finland fortsätter att liksom vara med i den här gemensamma upphandlingen, men på sidan om så försöker man sen dela åt sig lite mera vaccin. Jag menar, det låter ju sådär spontant som en sån här win-win-situation att man nu försöker från olika håll få de här vaccinerna.
Givetvis kan man tänka sig att en finländsk delegation hade åkt med Danmark och Österrike till Israel för att diskutera. De hade säkert varit välkomna i ett sånt här sällskap, men sen är det förstås så att det alltid finns både för- och nackdelar med ett samarbete. För man kan ju säga då det att om länderna börjar i stor skala att soloåka så kan man säga att det undergräver då förutsättningarna för till exempel att i fortsättningen göra gemensamma upphandlingar. Då kan det hända att man snarare står i en situation där varje land står där var för sig och förhandlar. Och för små länder kan det här förstås vara också rätt så utmanande. Man är kanske inte först i kön som ett litet land som Finland och det gäller att förhandla om nya vaccin.
Samtidigt så hör man ju också röstar som säger att det skulle inte bästa vara om Finland till exempel nu skulle bli självförsörjande på vaccinfronten, och vi har ju en del vaccinförsök på gång, men det förstås kräver finansiering. Men jag tänker just på, om vi jämför Ryssland med EU, att där är ju kanske en fördel för Ryssland som sådär på statlig nivå då kan framställa ett vaccin och styra över det.
Visst kan man satsa på egen vaccinproduktion, det är ju politiska val som länderna gör. Jag såg just en siffra här på att till exempel Storbritannien och USA per capita har satsat mångdubbelt på vaccinforskning jämfört med EU, alltså offentliga medel. Och eventuellt så kan man då säga att det också får en viss utdelning för de här satsningarna. Det här är ju politiska beslut som görs, så det är förstås alltid lätt att vara efterklok. Sen när man har en kris och en pandemi på gång, så vet ju alla förstås hur man borde ha agerat och vilka strukturer och säkerhetsnätverk som borde vara intakta. Men det är ju den här typen av politiska beslut som måste göras flera år innan man har en kris. Det är för sent att vakna tidigt sen när vi befinner oss mitt i en pandemi.
Det är ju många just som nu har riktat sina blickar mot Israel. Att hur lyckades Israel så väl med sitt vaccineringsprojekt? Hur lyckades de köpa in så mycket vacciner i ett så tidigt skede att man nu har liksom vaccinerat över hälften av befolkningen? Jag menar, går det liksom att applicera Israels modell så här direkt i Europa eller på EU-nivå? Finns här någonting att lära sig?
No, ska vi se så här åtminstone, det är ju alldeles uppenbart att det tills vidare är ett visst nollsummespel som vi ser vad vaccin beträffar, det vill säga kapaciteten att ta fram vaccin är inte tillräckligt stor i förhållande till hur stor efterfrågan är. Och åtminstone om man ser till medieuppgifter, så det är uppenbart att Israel har betalat betydligt mer för sitt vaccin. Om vi då har en situation där det bara tillverkas en begränsad mängd vaccin och efterfrågan är väldigt stor, så kan man ju förstås se att det här leder till en upptrappning där man så att säga trissar upp priserna, men det är ju inte sagt att kapaciteten ökar för dess skull. Så det är förstås en relevant fråga. Man måste nog vara på EU-håll, tror jag, väldigt ödmjuk och också se till exempel från andra länder och fundera på vad andra har gjort rätt. Men sen är det inte kanske alldeles lätt att dra slutsats att titta på ett enskilt litet land, hur ett enskilt land har agerat, och tänka sig att samma skulle fungera för en union med nästan 500 miljoner invånare.
Precis, men sen också om vi tittar på Storbritannien som kom igång liksom effektivt med sin vaccinering på egen hand utan EUs hjälp, så jag menar det kan ju sätta vatten på kvarn för dem som tycker att hej, vad har vi nu för glädje av EU, att det här sköter vi bättre själva.
Naturligtvis finns det en dimension här, och det här är nog en stor utmaning också på politiskt plan för EU, för här är det ju på sätt och vis upp till bevis som gäller. Om man säger att man vill bli en starkare aktör också i hälsofrågor, det talas ju om att EU i framtiden ska bli någon typ av hälsounion, så då gäller det ju att visa att man klarar av den här typen av övningar också, att man lyckas leverera vaccin, att man lyckas förhandla med de här vaccintillverkarna och också diskutera och föra en sån dialog med medlemsländerna, att alla är på kartan och accepterar de beslut som görs. Det är nog fortfarande en ganska lång sträcka för EU att gå innan man har ett sånt här friktionsfritt hälsosamarbete, om det någonsin ens blir av inom unionen.
Det är upp till bevis för EU med andra ord. Tack för det här, Rickard Husso. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.